Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Vår predikotext idag är från den som vi hörde från altaret läsas från Johannes evangeliets 14 kapitel, verserna 1-11. Vi läser inte dem igen, men låt oss förenas i bön innan vi inleder vår predikan. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Härom veckan så utfrågade senatet i USA Mark Zuckerberg, eller vad han heter, han grundade till Facebook, om sekretessen på Facebook. Jag såg lite av den här, men inte hela. Facebook har ju omkring 2 miljarder användare per månad. Så det är en ganska stor plattform, som man säger i dagens samhälle. Så sekretessen är ganska viktig. Senatorerna hade alla 4 minuter på sig att ställa frågor till honom. En del använde den här tiden mera vist än andra. De försökte sig på ja och nej frågor. För när Mark en gång kom igång så började han prata på ganska fritt och nötta upp deras tid. Något som de ogärna ville. En del lät honom tala på, och då gick det åt flera minuter per fråga de ställde åt honom. Och en del senatorer valde att inte fråga någonting alls, att tala hela tiden själv. Det här berodde till stor del på deras personligheter, men också på deras politiska inriktning, fick jag också veta. Men en sak hade det gemensamt, alla de här. De hade 4 minuter till sitt förfogande. Och de flesta tycktes vara retade, stressade över att tiden var för kort. De ville ha mera frågor, mera tid att intervjua, mera tid att plåga honom. Det är något av detsamma som möter oss i dagens text. Den frustration över att tiden är för kort. Johannes berättar om i vår text om den sista kvällen som de hade tillsammans med Jesus. Och nu när Johannes berättar den här texten så ligger hans fokus helt på Jesus, fast han berättar om, nämner andra lärjungar vid namn och säger vad de har sagt, så har han fokus ställt på Jesus. Och Johannes skriver om de här händelserna med sån innerlighet att man nästan kan känna vad han kände och höra vad han hörde. Nu drygt 50 år senare som han skriver det, så märker man ännu att han är berörd av det här, den här kvällen. När han tänker på de 11 andra som var apostlar tillsammans med honom, och omnämner dem som svaga och bristfälliga män, att de synda i mycket, så gör han det inte för att dra ner de andra 11 för att självglänsa mer. Utan han gör det för att göra bilden av Kristus ännu mer härlig för oss. Det fanns ingenting älskvärt i apostlarna. Men Jesus älskade dem ändå. Det har inte gjort sig förtjänt av hans kärlek. Men han upprättade den på nytt och bevisade hela tiden hur mycket han älskade dem. Och att han, det var just med dem han ville ha att göra. Johannes inleder sin berättelse om påskhändelserna med orden: det var strax före påsk. Jesus visste att stunden hade kommit, att han skulle lämna världen och gå till Fadern. Jesus visste det, men det visste inte apostlarna. Sen fortsätter han att säga att han hade älskat sina egna här i världen. Och han älskade dem in i det sista. Här kan vi lägga in allt vad osjälviskhet och uppoffrande kärlek heter. För Johannes använder ordet agape. Han pratar om Jesu kärlek den här kvällen till de sina. Den uppoffrande kärleken. den som inte kräver sitt, den kärleken älskade Jesus sina apostlar med. Vid den måltiden som de åt satt en hel hop med syndare och misslyckade män. Där bland annat satt Judas Iskariot, Jesu kritiker och hans slutliga förrädare. Petrus, den passionerade, han som älskade Jesus mest av dem alla. Han som ville ha den största delen i Jesus. Som var till och med beredd att gå i döden för honom. Men också Petrus, den fege och rädde förnekaren, satt där. Thomas tvivlaren, han som ofta var skeptisk inställd till Kristus och vad han gjorde. Och Filippus, den praktiske, som hade svårt att tro ibland. Andreas, han som inte räknar med under, bland annat vid brödmåltiden. Sen har du Jakob och Johannes, Jesu kusiner. De som kallas också Oskans söner. De var helt levrade. Och sen sökte de också efter de bästa platserna. Nära Jesus ville de vara. Alla som satt där hade mer än en gång gjort bort sig. Till den grad att de borde ha blivit utbytta. Men de sitter vid det dukade bordet med en som älskar dem. Han säger: jag har längtat oerhört mycket efter att få äta den här måltiden tillsammans med er innan mitt lidande börjar. För jag säger er, jag kommer inte att äta det på nytt förrän det går i fullbordan i Guds rike. Eller förrän det fullbordas i Guds rike. Han talar om himlen. Där hemma hos Gud. Det här var det närmaste han kom himmelriket här på jorden med sina lärjungar. Det var strax innan han skulle gå i döden. Nu åt han det med syndare. Förlåtna syndare. I himlen äts det i fullkomlighet. Det var bekymrade oroliga själar som satt vid den här måltiden. Judas förrädaren hade lämnat dem. De övriga fortsatte att jaga efter Jesu uppmärksamhet och bråka om vem som var störst bland dem. Satan hade begärt att få sålla dem som vete, sa Jesus åt dem. Men han har bett för dem. Han har bett att deras tro ska inte gå för om intet. Jesus säger så kärleksfullt till de elva, strax innan vår text, när han säger: mina barn, ännu en kort tid är jag hos er. Ni kommer att söka mig, och som jag sa till judarna säger jag nu till er, dit jag går kan ni inte komma. Ett nytt bud ger jag er, att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska ni också älska varandra. Om ni har kärlek till varandra ska alla förstå att ni är mina lärjungar. Petrus hör att Jesus tänker gå bort. Då följs han av oro och panik. Herre, vart ska du gå? Så frågar han direkt av Jesus. Jesus svarar: dit jag går kan du inte följa mig nu, men längre fram ska du få följa mig. Petrus älskade Jesus och han ville tala med honom, lyssna på honom och bara vara nära honom. Så Petrus frågar Jesus: herre, varför kan jag inte få följa dig nu? Jag ska ge mitt liv för dig. Men Jesus älskade Petrus mera än Petrus älskade Jesus. Så Jesus såg hans svagheter. Men ändå älskade han honom. Jesus svarar: ska du ge ditt liv för mig? Jag säger dig sanningen. Tuppen kommer inte att gala förrän du tre gånger har förnekat mig. Petrus skulle få följa Jesus, men inte ännu. För Jesus hade ett uppdrag för Petrus och de andra apostlarna innan de flesta av dem skulle få följa honom in i martyrdöden. Jesus fortsätter och säger, som är vår dagens text idag, säger han, låt era hjärtan inte oroas. Tro på Gud och tro på mig. I min fars hus finns många rum. Om det inte vore så skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats för er. Och om jag nu går bort och bereder plats för er, så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig, för att ni ska vara där jag är. Och vart jag går, det vet ni. Den vägen känner ni. De borde ha känt vägen. Jesus hade talat om dem för dem många gånger. För honom gick den via korsdöden på Golgata till Fadern i härligheten. Samma väg skulle det gå, genom döden in i härligheten. De skulle insomna i tron på sin frälsare. Eller som Jesus säger det, jag kommer och hämtar er. Så hur de ens slöt sina ögon här på jorden, vilka misär de än dog i, så var deras dödsögonblick det samma ögonblicket som de möttes med Jesus. Då kan ingenting skilja dem åt mera. De ska vara hos honom för evigt. En dag, den sista dagen, ska själarna på nytt förenas med kroppen, då uppståndelsen äger rum. Likadant som Jesu uppståndelse var, så ska våra kroppars uppståndelse vara. Han var som den första av de insomnade. Hans grav var tom, och våra gravar ska bli tomma. Det har martyrer trott och dött för genom tiderna. Kanske tycker du inte alltid om det frågvisa i en grupp. Det som inte kan vara tyst. Eller det som inte hänger med. Men Thomas fråga här leder till ett väldigt fint svar av Jesus. När Thomas frågar att herre, vi vet inte vägen. Vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen? Så säger Jesus som svar åt honom. Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Thomas hade inte förstått att Jesus talade om att han kommer till dö. Där är ingen av de apostlarna förstått vid det här laget, den här kvällen. Men det hindrade inte Jesus från att fortsätta och tala till dem. Han ville undervisa dem. Han ville att budskapet skulle ut till dem. Hans tid var begränsad. Så han hade inte tid. Han kunde inte säga allt. Så han säger, har ni lärt känna mig, ska ni också lära känna min far. Nu känner ni honom och har sett honom. Han vill att de ska, på samma sätt som de kände honom, ska de ha gemenskap med Fadern. Nu i tiden, men sen i evigheten, när han kommer och hämtar dem. Så Filippus säger, herre, visa oss Fadern, så räcker det för oss. Man hör tydligt uppgivenheten i Jesu röst när han svarar Filippus. Så länge har jag varit hos er, och du har inte lärt känna mig, Filippus. Den som har sett mig har sett Fadern. Hur kan du säga, visa oss Fadern? Tror du inte att jag är i Fadern och att Fadern är i mig? Orden jag talar till er säger jag inte av mig själv. Fadern bor i mig och gärningarna är hans verk. Tro mig, jag är i Fadern och Fadern är i mig. Om inte ni kan tro det, tror du för gärningarnas skull? Tre års tid hade Jesus vandrat tillsammans med dem. Han hade utfört under och tecken som de hade sett. Tre års tid hade han undervisat dem om vem han var och varför han kom hit till jorden. Nu under sitt avskedstal till lärjungarna vill han trösta och förbereda dem på vad som ska komma att ske. Men de lyssnar inte. De är inte koncentrerade och tar inte in vad han säger. Jesus själ är fylld av ångest inför nattens och morgondagens händelser. Hans närmaste vänner, det är inte där. Det är som de skulle sitta på sina smarttelefoner och spela något spel. De hör inte på vad han säger. Så Jesus upprepar bara sin undervisning som de hört många gånger förr. Sen avslutar han med samma typ av argument som han sa till judarna, till de judiska ledarna. När han säger, kan ni inte tro det han säger, så tro på det han har gjort. Tro då för gärningarnas skull. För genom sina gärningar visade han sig vara Messias. Han ville så gärna att de skulle lyssna och ta in det han har att säga. För det som de står inför kommer att förkrossa dem totalt. Och de kommer att bli fruktansvärt rädda. Han ville förbereda dem för det här. Jesus hade längtat att få fira den här sista kvällen tillsammans med sina lärjungar och göra den till ett minnesvärd kväll. Jag tror det är med sorg som de elva såg tillbaka på den här kvällen. Jag tror de anklagade sig själva en hel del senare i livet när de såg tillbaka på sitt liv med Jesus. Samma tankar har säkert det som också vi har när vi tänker tillbaka på våra anhöriga som gått bort. Varför lyssnar jag inte mera? Varför frågar jag inte mera? Varför var jag så blind, döv och oförståndig? Varför sa jag inte oftare att jag älskade honom eller henne? Men det finns en liten skillnad här. Jesus visste exakt vad de kände för honom. Han visste att de älskade honom. Och han visste när de var besviken på honom. Samma förhållande har han också med dig ännu idag. Han gick bort för att bereda rum, sa han till de sina. Han la väldigt stor fokus på att berätta om att han kommer att gå bort. Just då, han lade inte så stort fokus att berätta på hur han gör det. Men vi vet hur han gjorde det. Han berättar inte heller hur han ska komma tillbaka och hämta de sina. Vad som kommer att hända den dagen. Den stora och fruktansvärda domens dag. Men hans löfte till lärjungarna uppfylldes. Då han kom för att hämta dem en och en. Inte heller här sa han hur de skulle hämtas härifrån. Det blev alla hämtare. Och det är där Jesus är. Det är för alltid hos honom. Samma hopp äger även vi. Och samma verklighet ska även vi mötas av vår sista dag. När vi andas ut här i tiden. För sista gången. Som Paulus uttryckte i brevet till Korintherna innan sin första fångenskap, säger han: Vi är alltid vid gott mod, även om vi vet att vi är borta från Herren så länge vi är hemma i kroppen. Vi lever här i tron utan att se, men vi är ändå vid gott mod och skulle hellre flytta bort från kroppen och vara hemma hos Herren. Till Filipperna säger han efter sin första fångenskap. När livet här på jorden blivit tyngre för honom. Han säger att jag dras åt båda hållen. Jag har en längtan att bryta upp och vara hos Kristus. Det vore mycket bättre. Men för er skull är det mer nödvändigt att jag får leva kvar här i kroppen. Och i slutet av sitt liv säger han till Timoteus, när han är på nytt i fångenskap och när han väntar på sin avrättning. Han säger, själv offras jag redan som ett dryckesoffer. Och tiden för mitt uppbrott är inne. Jag har kämpat den goda kampen. Jag har fullbordat loppet. Jag har bevarat tron. Nu väntar mig rättfärdighetens segerkrans. Den ska Herren, den rättfärdige domaren, ge mig på den dagen. Och inte bara mig, utan alla som älskar hans återkomst. Må Gud bevara oss alla i denna längtan. Amen. Låt oss be. Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord har tröstat, lärt, förmanat och varnat oss. Hans helige ande stadfäste ordet i våra hjärtan, att vi icke må vara glömska hörare, utan dagligen tillväxa i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden och bli saliga. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.